I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu mina damer här. Riktigt glad att ha med mig Adam Fröberg i mina hörlurar. Hur mår du?
Jo, men det är jättebra tack. Det är svårt att må annat efter söndagens derbyseger.
Mm. Ni som inte känner till Adam eller har hört hans röst tidigare, då är du ju ett stort United-fan.
Ja, precis, det stämmer. Jag har gästat det ett par gånger tidigare, men ni som inte har hört talas om mig så driver jag en egen podd för Musspodden. Musspodden special kallas den, där jag bjuder in olika gäster för att snacka United helt enkelt, lite annat än just matcherna i sig, och så skriver jag även en del texter för mus.se som är den officiella supporterklubben till Manchester United i Skandinavien.
Du, precis innan vi satt på räck här så hade du skrivit klart ett inlägg på mus. Vad får man bara en förhands titt om, en lyssning på den, vad handlar det om?
Jo, men absolut. Det var en ren nyhetsartikel som vi lägger ut varje dag som samlar det allra senaste som hänt kring klubben, och de två största nyheterna idag har väl varit egentligen att, eller tre stycken skulle jag kunna ta upp egentligen. Den första är att Bruno Fernandes utsågs till månadens spelare i Premier League som röstas fram av fansen helt enkelt. Mycket roligt och välförtjänt enligt mig i alla fall. Och Paul Pogba, han tränar extra hårt nu, alltså efter de normala träningarna helt enkelt, för att vara så fit for fight som möjligt inför comebacken som väntar inom en eller ett par veckor. Och så avslutningsvis är det att klubben återigen har fryst säsongskortpriserna för 9:e säsongen i rad, vilket såklart är glädjande.
Mm. Det låter som bra nyheter ändå, kan man tycka.
Ja, men det får man säga.
Jag tänkte i det här avsnittet snackar vi lite kort om derbyvinsten. Vi snackar om Uniteds chanser på den där så kallade CL-platsen och lite annat smått och gott kring statusen om laget och Ole Gunnar Solskjærs framtid.
Låter suveränt.
Det gläder mig att höra. Om vi då blickar tillbaka till gårdagen, matchen mellan United och City på Old Trafford. En match som betyder förmodligen, alltså självklart betyder mycket för båda lagen, men för Uniteds del lite extra med tanke på att det är hemmaplan och att man har den där fjärde platsen att kämpa om, samtidigt som City är i en form av ingenmansland där på andra platsen. Hur var dina tankar strax inför matchen? Var det, jag är glad om det, om vi får med oss en poäng här, eller det är bara seger som gäller?
Väldigt tudelade med tanke på att Chelsea, som är det laget vi ändå jagar får man säga, slog Everton in på det med 4-0, så kändes det nästan som att vi var tvungna att vinna den här matchen, vilket inte på något vis bara är att gå ut och göra med tanke på att det är derby mot Manchester City som liksom står för dörren, och framförallt på Old Trafford där vi har haft svårt att slå dem. Alltså jag tror inte vi har vunnit på 5 raka ligamatcher på hemmaplan mot dem, så det har varit tufft inför matchen. Och sen när laguppställningarna kom så blev det åtminstone en liten boost, och det visade sig att Harry Maguire kunde spela, Aaron Wan-Bissaka kunde också spela, och likaså Daniel James, alla tre som var frågetecken på innan. Så det var lite fram och tillbaka där, men jag kan inte påstå att jag var jätteoptimistisk, även om man har med sig det att vi har liksom spelat bra matcher mot topplagen under säsongen och är ändå inne i en bra form innan matchen då, 9 raka utan förlust, och endast 2 insläppta. Så det är blandade känslor som sagt.
Det förstår jag. När matchen väl kom igång och spelades, då var ju en huvudfigur som vi redan nämnt tidigare här, Bruno Fernandes, i centrum. Han stod ju för assisten till Martial på en snygg frisparksvariant. Om vi går in på hans insats och hans impact, enkelt sagt, nu i hans inledande United-tid. Det är ju, om jag inte helt ute och cyklar, 3 assist och 2 mål i hans första 5 ligamatcher för Uniteds del. Jäklar!
Mm. Ja, det är otroligt bra. Det är bättre än nog väldigt många har kunnat förutspå, såklart. Det, vilket jag pratat om tidigare, för er som har lite koll på mig, så är det en spelare som jag har följt i nästan ett år nu i Sporting till att börja med då, och så nu när han äntligen till sist blir klar för United, vilket är en spelare som jag har vurmat efter väldigt länge. Så det, för mig har det varit en spelare som jag har sett har ett stort spel i sig, men att han skulle komma in och göra en sån stor impact direkt, det hade jag aldrig gissat på faktiskt, med tanke på att det ändå är från portugisiska ligan och ett Manchester United som varit dysfunktionellt, snällt sagt, under säsongen. Det kändes som att han skulle kanske behöva inkörningsperiod på den här våren innan han skulle vara fullt redo och liksom ready to go från och med hösten. Men om vi ska gå in lite på matchen också i sig, så där gjorde han en jättebra match igen. Det var inte hans bästa match i United-tröjan. Oavsett så är det fortfarande en insats som är bra mycket bättre än vad vi har sett någon göra på den positionen tidigare under säsongen. Han, precis som du säger, slog den delikata framspelningen till Anthony Martial till 1-0, som ändå får anses vara totalt avgörande i slutändan. Och var samtidigt den spelaren på planen som skapade flest målchanser med 3 stycken och vann bollen, den spelare som vann bollen enskilt mest med 3 stycken bollerövringar. Så en bra insats återigen av Fernandes, och han har verkligen med både sin mentalitet och sina spelaregenskaper utvecklat och fått fart på den här klubben nästan. Det är nästan på den nivån vi snackar.
Känns som att han har kommit in i den där rollen som man kan tänka mig, nu får du gärna rätta mig om jag har fel, men som United-supporter hade hoppats på att Pogba skulle komma in i.
Jo, men det får man säga. Sen är det såklart fortfarande liksom early days. Han har spelat, som du säger, 5 ligamatcher för klubben, och utöver det 2 Europa League-matcher och en FA Cup-match. Men ja, han har varit den typen av spelare som alla hoppats på att Pogba skulle vara, och då får vi inte glömma att Pogba periodvis har varit riktigt, riktigt bra förra säsongen. Gjorde han flest mål för oss och flest assist. Det är en spelare som har varit bra, Pogba, men han har inte varit så bra som man hade hoppats. Bruno Fernandes har hittills infriat allt man kan hoppas och lite där till.
Mm. Bruno, som sagt, det blev ju 2-0 till sist. McTominay utnyttjade Edersons kanske lite mindre uppvakande målvaktsinsats.
Ja, han hade ju en otroligt svag dag på jobbet, får man säga, Ederson.
Mm, verkligen. Det var ju väldigt, ja, nu ska vi inte vara taskiga, men man brukar i alla fall försnacka om de brasilianska målvakterna, att de har sina turer ibland på ett eller annat sätt. Nu för tiden har ju både Ederson och Alisson visat att de håller den absoluta högsta klassen, men igår var ju inte Edersons dag. Det var väldigt, väldigt svajigt.
Mm, nej, precis så.
Och om vi då blickar då till United i stort, du nämnde ett par namn där innan, Danny James, Harry Maguire, Van Bissaka. Det här är ju spelare som folk nu för tiden känner igen, och självklart Harry Maguire kommer rekordsumma till United. Men ser man till laget i sig, känns det som att Ole Gunnar har fått ihop det här laget nu, som består av flera duktiga spelare, men kanske inte det här City-stjärnspäckade laget med det här kollektiva. Och jag tyckte själv mig, när McTominay kom in till exempel, och man såg Fred och Bruno, tycka shit, det här är ändå lite det mittfältet som man som United-supporter kanske hade hoppats på, att man hittar en balans, att man har den där box-to-box-playen i Fred, man har Scott McTominay i den här jobbande, hårt slitande mittfältaren, och sen har man den där dirigenten i Bruno. Börjar United bli mer komplett enligt dig?
Alltså så här, vi ska ju absolut inte ropa hej än. Vi har fortfarande inte visat tillräckligt, tycker jag, för att visa att vi liksom är på helt rätt väg. Men Ole Gunnar Solskjö förtjänar verkligen cred för det jobbet han har gjort med lagbygget. Vi börjar se mycket mer balanserade ut lagdel för lagdel, och de värvningarna som har gjorts har ju hittills visat vara snudd på spot on. Så det är svårt att klaga på den sidan av liksom om inte. Sen har vi andra sidan där det har varit liksom, vi har sett under säsongen att vi har rent taktiskt och spelmässigt haft svårt mot vissa typer av motstånd. Just mot de här lagen, som igår då mot Manchester City, så har vi presterat bra när vi får backa hem lite grann och kontra. Sen tycker jag att vi visade prov på andra egenskaper igår, framförallt under första halvleken där vi tryckte tillbaka City under, ja men kanske från matchminut 25 och en period framåt i målet och efter det liksom. Så det, jag tycker att det börjar hitta rätt mer och mer, men vi kanske inte riktigt ska ropa hej än, och det finns fortfarande en del att jobba på.
Ole Gunnar Solskjö sa i eftermatchen, ge oss 2-3 bra värvningar så ska vi utmana om titeln. Håller du med honom?
Alltså, jag är fortfarande osäker på om han är rätt man att liksom vara den som ska kunna ta sig titeln. Jag hoppas för all del att jag har fel, för jag tycker verkligen om Ole Gunnar Solskjö som person och liksom den spelare han var och det han har gjort för klubben. Det är givetvis på det sättet, men som fotbollstränare har han ännu inte visat att han har alla de komponenterna som krävs rent kanske taktiskt och sådär. Men om vi ser rent i spelarmaterial, ja, det kanske är en 3 positioner vi måste träffa lika rätt som vi har gjort med de andra värvningarna, och då kan vi i alla fall utmana. Jag tror inte att vi kan komma upp på City och Liverpools nivå redan till nästa säsong, oavsett om vi prickar 3 rätt där, utan det krävs lite extra också för att liksom nå till de höjderna som är bland de absolut bästa i världen. Men vi kan vara en väldigt bra bit på vägen, och om vi pratar positioner där så är det ju för min del en högerytter, en central mittfältare som kanske framförallt är defensivt kunnig med en skaplig passningsfot tillsammans med en offensivt lagd vänsterback, som är de 3 huvudpositionerna vi måste förstärka i sommar. Sen om Ole Gunnar Solskjö och staben har samma åsikter, det får vi se.
Du nämner högerytterpositionen, vi kan gå på ett litet sidospår här. Hur gärna hade du velat ha Jadon Sancho i United?
Extremt gärna, det är nummer 1 för mig på den positionen, alltså av de som ändå skulle kunna vara någorlunda rimliga att värva. Det är en spelare som hade tagit, enkom honom hade gjort att vi tagit liksom ett steg till nästa nivå. Sen finns det fortfarande andra komponenter som sagt att fylla ut laget med, men Sancho i sig hade transformerat laget ytterligare med tanke på att vi saknar en högkvalitativ högerytter, och han har visat sig vara en av de absolut bästa i världen redan nu som 19-åring. Så för att svara på din fråga, extremt, extremt gärna. Men det betyder inte att vi på något sätt liksom har en jättechans att värva honom. Det kommer krävas en CL-plats och lite därtill, tror jag.
Mm. Det är ju verkligen en spelare som är attraktiv på marknaden. Jag har ju själv pratat mycket om Jadon Sancho och trott personligen på att han skulle hamna i Chelsea. Men nu när tiden har gått och man ser hur det går för respektive lag och vad planen är, känns det ju mer och mer, tycker jag personligen dock, att om man inte stannar nu i Dortmund, som också kanske kan vara ett alternativ, som jag dock inte ser som det största alternativet, ser jag ändå United som det största kandidaten att värva honom, med tanke på att Chelsea har flera lovande spelare på den positionen. De har värvat in Sejek, ursäkta mitt uttal, från Ajax. Och sen har ju Liverpool också börjat fokusera på andra spelare istället. Så tar man CL-platsen och lägger pengen som behövs, så tror jag inte det är helt omöjligt att Sancho ansluter till United. Och det skulle ju vara otroligt spelare, precis som du är inne på det här. Den här säsongen bara, på 34 matcher, håll i hatten, 19 assist och 17 mål. Ja, det är helt sjukt vilken jäkla prestation 19-åringen har gjort. Om man bara tittar tillbaka vad han gjorde förra året. 43 matcher, 13 mål och 19 assist. Det är extremt löjligt. Och jag vet att folk kanske börjar störa sig på det jag hyllar honom, hittan och dittan, men jag tycker att det går inte slut på lovorden så länge han fortsätter på det här sättet. Och det blir väldigt spännande att se vad han tar för nästa steg, tycker jag personligen. Om vi då blickar mera till United, vi kan ju bara avsluta kapitlet i derbyt här. Först och främst att säga också att det var första gången att United vann mot City borta hemma under en säsong sedan Sir Alex-tiden. Eller hur?
Mm. Ja, men verkligen. Och det är ju stort bara det. Alltså att ta den dubben mot dem samma säsong som vi också tagit dubben mot Chelsea. Plus varsin ytterligare seger mot de här två lagen. Det är starka, starka papper. Det går inte att sticka under stol med.
Mm. Och om vi blickar...
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då framåt, United måste i princip, det är ju verkligen kniven åt strupen med tanke på, som var inne på, både värvningar och klubbens status och framtid, att man tar den där CL-platsen. Och United ligger just nu på en femte plats, 45 poäng, 3 poäng bakom Chelsea som har 48 poäng, och lite längre upp har vi även Leicester på 50 poäng, och strax bakom har vi Wolves och Sheffield United på 43 poäng var. Hur ser du på sannolikheten att United tar den där fjärde platsen eller en CL-plats i allmänhet?
Det är jättesvårt tycker jag, för det finns så många olika vägar och utgångar som detta kan liksom ta fart och landa i. Men om vi ser på det så här, så en statistik som jag har pratat om ett par gånger redan i andra sammanhang är att de 8 senaste gångerna som Chelsea tappat poäng så har United samma omgång misslyckats med att vinna sin match också, vilket gör att liksom vi kommer aldrig riktigt ikapp de här poängen som behövs att gå förbi, och förr eller senare kommer de sluta tappa den typen av poäng, och då har vi inga möjligheter att täppa till det avståndet. Så det är oroande på det sättet att vi aldrig lyckats liksom kapitulera mot deras poängtapp, såväl kryss som förluster liksom. Så det oroar väl mig en aning, men om vi ser till våran form och att en Paul Pogba nu ska komma tillbaka till laget. Marcus Rashford räknar inte med att han ska vara tillbaka, men Ole Gunnar Solskjaer har öppnat att liksom det finns en chans att han kan vara tillbaka i slutet av säsongen. Så sista matcherna där får en boost av honom, så kanske det kan göra skillnaden. Sen ska vi inte glömma att vi har liksom fortfarande en oklar situation med Manchester City med deras avstängning i Champions League, och blir det så att den står kvar så får vi ju femteplatsen att slåss om, vilket ökar chanserna ytterligare. Jag tror ju att det kommer skjutas upp detta beslutet, vilket gör att fjärdeplatsen är den sista som ger en CL-plats, och att det i så fall blir en avstängning säsongen efter det för Manchester City. Sen har vi dessutom Europa League och Tampa som också tar den liksom vägen bakdörren in i Europas finrum. Så det finns olika vägar att gå, och någonstans så ser jag fortfarande möjligheterna som helt okej, utan att vara helt övertygad om att vi kommer lyckas.
Du nämner ett par saker som jag vill påtala, men kan vi börja i den ända med Europa League? United möter LASK härnäst. Ett lag som kanske inte precis får en att falla av stolen direkt. Men man ska ju inte underskatta något lag, men det är ju en rätt så positiv lottning för Uniteds del om vi säger så. Hur stor ser du på sannolikheten med tanke på vilka lag som är kvar i Europa League att United vinner hela potten?
det är svårt att sätta någon sån här riktig procentchans eller sådär, men så här, vi har en ganska bra chans. Vi ska ta oss förbi Lask först och liksom, utan att vara elak på något sätt, så är det ju ett lag vi ska ta oss förbi. De är bättre än väldigt många tror. De leder österrikiska ligan och enligt allt vad jag har läst och liksom den informationen jag samlar på sig, så är de, det är ett svårslaget lag liksom, så det är inte bara ställa ut skon och ta sig vidare från den matchen, utan det krävs en bra prestation över två möten. Men givetvis ska vi lösa det. Det här laget, den här klubben ska bara vara liksom numret för stort. Sen är det liksom inte det. Den största utmaningen ser jag det som i övrigt. Och de ställs ju mot... nu tappar jag namn. Precis, tack. Getafe. Och det är ytterligare ett lag som är liksom... De är med och slåss i toppen av La Liga och tampas där. Vilket gör att något av de lagen kommer åka ut. Sen möter Sevilla Roma. Vilket gör att något av de lagen kommer göra liksom... Får lämna Europa League redan nu. Så det vattnas ur på de här riktigt tuffa motståndarna. Så har vi tur med lotten framöver och att de andra lagen kan slå ut varandra, så ser det absolut inte som en omöjlighet. Och det var ju lite den här vägen vi tog 2017 när vi vann Europa League med José Mourinho och tog oss in i Champions League den vägen. Jag ser det inte som omöjligt, men lotten ska falla rätt och det är alltid väldigt skört, för det är dagsform som spelar roll i de här mötena. Vi kan vara så att en skada hit eller dit eller en plump i liksom prestationen hit eller dit gör att man åker ut i sånt här möte, och det är väldigt små detaljer som kan avgöra, vilket gör att det är tufft att förlita sig bara på det, men det är skönt att ha den möjligheten kvar också.
Mm, det är bra att ha i fickan plan, om man säger så. Du nämnde Pogba tillbaka snart. Om Pogba är frisk och resterande mittfältare också friska, hur skulle du vilja att Ole Gunnar ställa upp? För det känns ju som att kan Pogba och Bruno spela tillsammans i ett mittfält, enligt dig?
Ja, det gäller ju att kasta om lite då. Vi såg mot Everton när Ole Gunnar Solskjær skiftade från sin sedvanliga 4-2-3-1 till en snarare 4-3-1-2 då. Där var det ju Matic, Fred och McTominay som spelade med Bruno framför sig, och ytterligare framför honom var det Martial och Greenwood just den matchen. Och det är väl kanske det upplägget som han funderar på då när han ska få in Pogba, för att alla ska kunna spela ihop. Och möjligtvis att det skulle kunna fungera om Pogba, den sidan Pogba spelar på, att ytterbacken där troligen då till vänster, att det är Luke Shaw, att han får agera mer defensivt och låta Pogba liksom röra sig lite fritt, men ändå med rollen att han måste täcka upp ytor och delta defensivt såklart också, så hade det möjligtvis kunnat fungera. Det är inte omöjligt alls. Då är det liksom en Matic eller McTominay och Fred bredvid som får konkurrera om de andra två platserna, och det ser jag inte som några problem. Det är många matcher och olika typer av motstånd och utmaningar vi ställs inför, så det tror jag skulle fungera. Sen om vi ser över liksom långsiktigt nästa säsong, där jag tror att Pogba inte kommer vara kvar, men om vi leker med tanken att han skulle vara det, så blir det väldigt intressant att se hur Ole Gunnar Solskjær tänker lösa det, för det känns som ett halvsvårt pussel att lägga, för alltså det, då kan man kan absolut skifta den till att spela en 4-3-3 med en sittande, men då lämnar man också ute de här spelarna som har tagit stora kliv och visat sig vara väldigt viktiga. Så det är ett svårt pussel att lägga, och jag har inte helt kommit på det klara än med vad jag hade gjort, men jag landar väl ändå i de tankarna kring just den här säsongen ut, och det skulle nog möjligtvis kunna fungera. Det såg inte 100% ut mot Everton, men det var samtidigt också första gången de testade just den typen av formation. Så återstår att se helt enkelt.
Mm. Ja, det skulle vara väldigt intressant att kika på hur Ole Gunnar bestämmer sig för att formera laget när alla väl är tillbaka. Ja du, ser man till kommande matcher för Uniteds del här närmast, det är ju som sagt Lask på torsdag på bortaplan. Därefter väntar Spurs och sen är Lask igen, så det är ju tre, alla matcher viktiga, nu blir det klischigt, men det är ju nyckelmatcher på ett sätt, med tanke på att vinner man mot Lask, gör det bra borta, så lägger man det väldigt bra för sig när Lask kommer på besök. Och sen har man även ett Spurs till helgen, vinner man där så kopplar man bort dem lite från CL-kampen.
Jo, men verkligen, och det känns ju faktiskt skönt att vi har fått lotten, att den har fallit så att vi möter Lask borta i första möte och inte ett hemmamöte för att kunna åka dit och göra ett mål och inte på något sätt vara helt tvungna att vinna matchen. Precis som när vi slog ut Klubb Brygge, 1-1 bortaplan blev till 5-0 hemma. Det är betydligt enklare att ha det på det sättet än att man börjar hemma mot ett lågsittande försvarsspel och kanske endast får med sig en 1-0 eller en 2-1 som kan vara riktigt tuff, och så kommer de hem till sin hemmaplan med publiken i ryggen. Då kan det bli lurigt, men när vi upplägget ser ut som det gör så borde vi ha hyfsad kontroll på det, kan jag tycka, och ändå kunna rotera lite grann för att ha de bästa spelarna friska och pigga inför Tottenham-matchen som väntar på söndag.
Vi pratade lite om formationer nu och lite olika uppställningar i nuläget. Hur vill du att United ska formera sig? Det har ju snackats mycket om både Lindelöf och Bali och Fred och Matic och McTominay som är tillbaka nu. Hur ser du den bästa elvan i nuläget för Uniteds del?
Ja, om vi ser till de som är tillgängliga här och nu, så då föredrar jag den 4-2-3-1 som vi har spelat tidigare i säsongen. Egentligen vill jag ju spela en 4-3-3 med skiftning på liksom en man spelar med en sittande helt enkelt och två framför, och i vissa matcher blir det så vi kan kalla det en 4-3-3, så får man balansera mittfältet lite ut efter motstånd och matchbild. Men givetvis så sätter ju sig målvakten sig själv som det är nu, David de Gea såklart. Vi har Wan-Bissaka, Maguire och den andra mittbacken föredrar jag personligen, Erik Bailly. Jag tycker att han kompletterar Harry Maguire bättre än vad Victor Lindelöf gör. Maguires brister är kanske snabbhet och liksom atletisk förmåga, om vi ska kalla det så, och lite aggressivitet, och det är precis det som Erik Bailly's kanske främsta egenskaper är. Vilket vi har sett när de har spelat tillsammans de få gångerna, att det har sett väldigt lovande ut. Så personligen föredrar jag honom. Sen är han tyvärr väldigt skadebenägen och han har sin plump i protokollet som dyker upp med jämna mellanrum. Så det är ju inte på något vis liksom en säker väg till framgång att spela på det viset. Men jag tror att med förtroende och samspelthet att det skulle kunna fungera väldigt bra. Med det sagt tycker jag fortfarande att Lindelöf är en bra mittback och långsiktigt kanske en nummer tre i United, där han spelar en del matcher såklart över en hel säsong, liksom upp mot 30 matcher, men kanske inte är 100% första val utan får agera lite rotationsspelare, och framförallt mot de här mindre motstånd eller sämre motstånd, om vi ska kalla det, så fungerar han väldigt bra med sin passningsfot som väldigt nyttig mot den typen av lag. Sen vänsterbackspositionen som det är just nu, tycker jag att Luke Shaw liksom har visat sedan sina skadebekymmer att han är den bästa vi har på den positionen, och det tycker väl jag kanske inte direkt är någon styrkebesked, för jag tycker att han är begränsad framförallt offensivt, vilket inte är en jättebra balans med tanke på att vi har en väldigt bra defensiv ytterback som även där liksom behöver utveckla sin offensiv. Så en offensivt lagd vänsterback är ju därför som jag vill att vi ska värva i sommar. Men Luke Shaw är liksom första valet där.
Om jag bara slänger in ett namn här som har varit en form av vänster ytterback, eller wingback som man brukar säga, Williams i vissa matcher. Hur ser du på honom?
Jag tycker att han har tagit stora kliv sedan han slog in. Sen ska folk ha med sig det. Det har inte varit den ytterbacken som folk har sett ska slå sig in i A-laget, utan det har varit Ethan Laird som är ett år yngre och ännu mer lovande egentligen, som kanske har sina styrkor också i offensiven, lite mer defensiven utan att man ska vara dålig bakåt liksom. Han har tyvärr varit väldigt mycket skadad, vilket gjorde att Williams har fått chansen, och Williams är en sån spelartyp som är väldigt tacksam i ett Ole Gunnar Solskjær styrt lag. Han är väldigt energisk, han spelar liksom hjärtat utanför kroppen, om man säger så, och han ger verkligen allt hela tiden, och han är inte dålig på något vis, men jag ser inte att han kanske har den höjden till att vara vårt första val långsiktigt i ett lag som vill slåss om de finaste titlarna. Någonstans där landar väl jag, men jag hoppas även där att jag har fel. Det här baseras enbart på det som jag har sett av honom i juniorlagen och de matcherna han har fått i seniorlaget under säsongen. Så där landar jag där. Men om vi går vidare till mittfältet, så som det ser ut just nu, så det är svårt vem man ska välja, Matic och McTominay. Egentligen så är Matics profil den som vi behöver i den rollen, men jag håller ju McTominay som en bättre fotbollsspelare, så valet och kvalet däremellan är ganska knivigt. Men som det var igår, Matic och Fred, de kompletterar varandra väldigt, väldigt bra. Fred som har blivit en helt ny spelare jämfört med förra säsongen och på riktigt kan utmana bland de bättre mittfältarna i ligan med sina papper från den här säsongen, bidrar med så otroligt mycket till det här laget. Det är en liten Kanté-liknande spelare. Han täcker så otroligt stora ytor. Igår så sprang han mest på planen av alla spelare. 12,18 kilometer tror jag det stod. Det är en otroligt liksom löpvillig och vad ska man kalla det, en hängiven spelare som liksom lyder order och gör precis det han blir tillsagd. Och med det så har han också en bra passningsfot, vilket vi såg prov på flera gånger igår. Till exempel när han hittat in till Bruno Fernandes flertal gånger i ytan precis framför Citys backlinje. Så en väldigt komplett spelare har visat sig bli. Han är inte heller felfri, han tar en del dumma beslut emellanåt, men allt som allt så har han visat sig bli en väldigt mycket bättre spelare än vad nog väldigt många trodde efter förra säsongen. Och så framför där är det Bruno, vi har Anthony Martial på topp såklart, för det blir en James på ena kanten som det ser ut just nu, och såklart hade man velat ta in Marcus Rashford på den andra, men han sitter i sjukstugan och det är svårt att välja vem man ska ha där egentligen. Jag kan gilla det som de har gjort det senaste, de har spelat Greenwood och Martial tillsammans som har gått både brett och centralt i olika delar av matcherna, med Bruno som har fått röra sig lite fritt, ibland ligger väldigt centralt, ibland ut mot vänster och högerkanten. Så en liten rörlig trio på det sättet kanske hade varit det optimala så här och nu. Sen har vi lite olika komponenter att slänga in där med Mata och Lingard och Pereira som på olika sätt inte kanske håller måttet här och nu, men som vi tvingas använda med tanke på skadeläget. Vi får inte glömma Gal också vill jag bara säga. Han har visat sig vara en bättre spelare än vad nog många hade trott de här matcherna har spelat hittills.
Det låter ändå på dig som att du vill inte hurra för mycket, men det har varit tyngre dagar i Uniteds tid och att det kanske går ändå mot rätt håll. Tolkar jag det rätt då?
Jo, du tolkar absolut rätt. Och, alltså det optimala för min del, och det vet jag att många United-supportare är ganska delar i den här frågan, men personligen så hade jag jättegärna sett att Pochettino kom in till sommaren och byggde vidare på detta som Ole Gunnar Solskjaer ändå har lagt en grund för. Jag känns som att han har visat sig bli en ganska bra brygga mot vad som komma skall, men jag är inte säker på att han har vad som krävs för att ta detta ända in i mål, om målet i detta fallet är liksom en Premier League-titel eller Champions League-titel. Och som jag pratade om i en annan podd där, om vi säger att 20% i chans kanske vi landar i någonstans på att Ole Gunnar Solskjaer är rätt man för att ta oss hela vägen, så kanske en Pochettino är 40-50% chans att han skulle vara den liksom mannen, kanske till och med mer än så beroende på hur man ser på det. Och då för mig blir den ekvationen ganska lätt att lägga. Men Solskjaer ska givetvis få säsongen ut och visa han prov på liksom ännu mer än vad han har lyckats göra hittills, så kanske man får omvärdera det. Men personligen så hade det liksom, hade jag sett den lösningen som den absolut bästa för oss här och nu, och då vill jag inte på något sätt ta ifrån Solskjaer det bra som han har gjort för klubben ändå under detta liksom året och ett par månader till som han varit i klubben.
Mm. Ja, vi får se det. Sist men inte minst, det har ju ryktats, det kan man ju alltid ta med en nypa salt, men Harry Kane till United till exempel, med tanke på om Spurs inte tar den där stelplatsen. Pochettino till United med Harry Kane i bagaget. Hur nöjd hade du varit då?
Ja, absolut. Såklart det är dumt att klaga. Sen ser jag Kane inte som någon som helst möjlighet att det sker egentligen. Jag kan inte se det hända. Liksom, lämnar han Tottenham så blir det inte till en annan engelsk klubb, även om vissa rapporter har sagt annorlunda. Jag kan inte se det hända. Sen såklart om det hade skett så är det en jättebra anfallare, men han har otroligt mycket skadeproblem de senaste åren, och jag tycker hans liksom prestationer på planen har blivit hämmade av detta också. Han har inte kommit upp i riktigt samma nivå som han höll för ja, men 2 år sedan då, eller lite till och med. Så det hade väl inte varit en helt riskfri övergång heller om vi leker med fantasin.
Nej, precis. Ja, vi får helt enkelt avvakta och se där. Adam, var riktigt roligt att prata med dig.
Detsamma Kevin.
Tack så jättemycket. Och om ni vill höra mer av Adams röst och tankar så rekommenderar jag varmt som sagt att lyssna på Muse-podden special och självklart även gå in i Muse, på Muse hemsida och läsa Adams texter.
Tycker jag verkligen. Stort tack för att du kom, Kevin. Lika roligt som vanligt.
Det uppskattar jag. Då önskar jag lycka till nu till torsdagens match mot LASK och sen helgens match mot Spurs. Så får vi se hur det går vägen. Det händer ju en hel del i denna fotbollsvärld, minst sagt.
Ja, vi håller tummarna helt enkelt.
Mm. Auf Wiedersehen.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.